Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 28. I den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Misse Wester om hur vi tänker kring risk och hur vi faktiskt gör när vi ställs inför en kris. Är vi verkligen så där rationella som vi tror då? Ja, häng med så får du svaret.
Men då säger jag Misse Wester, välkommen till Lottapodden.
Och tack så jättemycket.
Och jag tänkte, för lyssnarnas skull, kan inte du bara presentera lite vem du är?
Ja, det är den här hisspitchen. Jag är disputerad i psykologi och har jobbat hela mitt professionella liv nästan uteslutande på tekniska högskolor. Så jag har varit ibland, alltid i minoritet som samhällsbeteendevetare bland riskingenjörer eller folk som håller på med farliga saker. Jag tittar på hur vi tänker kring risk och vad vi faktiskt gör i kris. Mm. Så det försöker jag följa. Och varför vi ibland gör saker som vi gör ibland saker som vi säger att vi inte ska göra. Eller så säger vi att vi ska göra saker som vi sedan inte gör. Det är det jag har intresserat mig lite speciellt för.
Och vad är det som har gjort att jag fastnat för just det här ämnet?
Ja, från början så ville jag rädda planeten. Jag började ju faktiskt som miljöforskare och tittade på hur vi beter oss när det gäller miljö och just risker som kommer från klimatförändringar. Sen så har jag mer och mer glidit in på krishantering eftersom det är också väldigt beroende av vad folk faktiskt gör eller vad vi väljer att inte göra.
Ja.
Sen vet jag inte hur det blev. Jag träffade jättemånga bra forskare som jag blev inspirerad av. Så att jag tycker väl kanske inte... Ja, jag tycker att det här är ett nödvändigt område. Sen är vi ju flera stycken som jobbar på det, men... Mm. Jag tycker det är kul helt enkelt. Risk och kris, det är lite sexigt faktiskt.
På vilket sätt? Berätta.
Ja, men det händer ju saker. Det här är ju forskning som är direkt tillämpbar och grejer som påverkar människor i deras vardag. Så det får ju, har vi tur kan vi ju se direkt omsättning av våra resultat så att det inte behöver ta flera år om man ska sitta och vänta. Det är klart, det måste få ta sin tid, men det är lite action i det här.
Om vi grottar lite i ämnet då, risk då, vad är det för någonting och vad gör vi eller inte gör?
Ja, men risk är ju ganska fascinerande för det upptar ganska mycket av väldigt många professionellas tid och resurser. Vi har folk som forskar på risk, vi har folk som ska hantera risk, vi har folk som ska mitigera risk, vi har folk som ska kommunicera kring risk. Men egentligen finns ju inte risker, de är ju bara abstrakta. Mm. De är saker som flyter runt i samhället som vi försöker förhålla oss till, men de finns ju egentligen inte. Så det är ganska häftigt att försöka förstå en verklighet som är abstrakt till 90%. Men vi gör ju massa saker för att förhindra eller förebygga eller prata om eller informera, upplysa. Så det tycker jag är ganska... Det är ett flyktigt men fascinerande område. Sen när en risk faktiskt blir någonting, när det blir en kris, då är det ju en helt annan logik som gäller. Men just risk, det abstrakta i risk tycker jag både är knepigt men samtidigt väldigt fascinerande.
Och jag tänker just det här abstrakta gör ju också att vi kanske när vi då tänker kris eller förebyggande, att vi ofta då tar tillbaks och tänker på det som redan har hänt. Att det är svårt att hitta ett bättre ord, men att fantisera om det oväntade.
Ja, men precis. Det är ju det här som är så knepigt. Vi lägger massa pengar och tid och energi på att förebygga saker som vi egentligen nästan aldrig får ett kvitto på att vi har lyckats förhindra. Så det är ju en enorm frustration, tänker jag, i allt det här förebyggande arbetet som vi kanske inte riktigt är ödmjuka inför. Men sen så är det ju så att vi människor, vi har ganska bra fantasi när det gäller vissa saker, men ska man få upp det på en samhällsnivå när vi ska tänka vilka saker vi ska förbereda oss för, så är det ju de här låg sannolikhet, stor konsekvensriskerna som vi har hamnat i. Tittar man rent krasst på vilka risker vi förebygger och hur vi försöker hantera, så lägger vi ju globalt sett mycket mer resurser på terrorbekämpning än vad vi gör på brutna lårbenshalsar, vilket då är såklart en individuell tragedi och en samhällskostnad. Risken att en gammal dam halkar så att man inte har sandat ordentligt, den är ju betydligt större än att vi ska dö i en terrorattack. Men det är inte riktigt de riskerna vi pratar om. Så det finns ju en politisk nivå på det här och liksom ett, som du är lite inne på, det här begränsningar i fantasin på något sätt. För vi, men då kanske man ska konstatera att vi kan inte tänka på saker som ligger helt utanför vår horisont. Och då hakar man ju gärna upp på vad som vad som har hänt och hur vi hanterar det och vem som gjorde fel och varför det blev som det blev. Mm. Jag tycker vi har väldigt lätt att vara efterkloka i krishantering och inte riktigt förstår att det ligger i krisens natur att vi inte vet att den har skett förrän vi står med backspegeln i hand. Liksom. Mm.
Så någonstans acceptera att när det väl händer så måste vi göra det bästa av situationen, men vi kan inte riktigt. Vi kan dra några paralleller naturligtvis, för vissa mekanismer är säkert lika, men vi kan inte helt fullt ut lyckas att hantera. Är det så jag ska tänka?
Nej, jag tror att det är svårt. Jag tänker att det finns någonting djupt filosofiskt i en kris. Jag tänker att, eller också är det bara jag som är väldigt dum. Jag tänker att vi inte pratar om det, för att när vi står mitt i krisen, mitt när det brinner, mitt när vattnet kommer, mitt när det sker en jordbävning, då kan vi ju inte förstå att jaha, det här är en jordbävning med 7,2 på Richterskalan. Det är inte så vi funkar, utan det är ju först i efterhand vi kan säga oj, så här blev det och det här, vad kan vi lära oss av det här? Mm. Och även om vi kanske har begränsningar i att förstå vad som händer precis i det akuta skeendet, så kan vi bli mycket, mycket bättre på att dra lärdomar från det. Och det är inte jag helt säker på att vi gör alla gånger.
Så vad händer med människan då någonstans i det här risktänkandet som vi gör eller inte gör?
Ja, men det jag brukar jag säga, att om det vore så att all information vi pumpar ut om risker skulle verkligen påverka folks beteende, så skulle vi inte se klimatförändringar. Vi skulle inte se att folk blev överviktiga, vi skulle inte se att de drack för mycket, vi skulle inte se en ökning i sexuellt överförbara sjukdomar bland ungdomar, för då skulle alla göra det informationen säger. Vi kan, jag vet inte, du och jag kanske går och tänker på risk, jag gör det definitivt, jag får ju betalt för att tänka på risk 8 timmar om dagen, men sen så går jag hem och blir en privatperson. Mm. Och då tänker jag väldigt sällan på de risker som jag har jobbat med på dagen. Mm. Så att vi gör ju någon form av identitets- eller rollskiftning när vi helt enkelt i vardagen inte mäktar med och går runt och oroa oss för klimatförändringar som är jättestora processer som vi som individer inte riktigt kan rå på. Mm. Så det är ju en enorm spänning däremellan som jag tycker är ganska begriplig men underbeforskad.
Ja, och vad är det som ligger bakom det då?
Ja, men det är väl att vi alla, jag skulle tro att vi på något sätt har, vi har ju begränsad kognitiv energi liksom. Vi orkar tänka på ett antal saker varje dag. Mm. Och som sagt, ska vi gå runt och vara jätterädda och ha en sån här jättehög arousal-nivå, att vi bara går runt och är jätteoroliga hela tiden. Det är ju ingen människa som gör det och mår bra. Mm. Så vi kopplar ju helt enkelt bort, vi har någon form av inre prioriteringslista. Ja, men först kommer kanske min sömn och sen kommer mina barn och sen kommer min hyra och sen kommer min mat. Alltså att vi har olika, och då faller ju de här riskerna. Om vi tänker krisberedskap, vi ska ha vatten i källan och mat och bla bla bla. Mm. Det är ju inte alla som går och tänker på sånt. Mm. Och det tycker jag är helt rationellt, och jag tror människor är mycket, mycket mer kapabla än vad vi tror, även om det inte ligger liksom på deras topp 10-lista att de ska vara förberedda för katastrofen.
Mm. Och då tänker jag det som regeringsuppdraget som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har fått nu då, att allmänheten återigen ska bli förberedda för en kris.
Ja, men jag tror aldrig vi har varit oförberedda. Jag tycker det är ganska konstig logik. Om man tittar på vad det är vi ska förbereda oss för, det är ju det här återuppväckandet av totalförsvarstanken. Mm. Där civilt försvar är en jättestor del, där vi ska ta ansvar och vi ska på något sätt, civilsamhället ska stödja försvarsmakten. Sen är inte jag helt säker på att det är realistiskt. Men mellan 80-talet när man började dekonstruera det här och nu, så har det ju hänt saker i Sverige och globalt som har gjort att vi har varit lika förberedda som vi alltid har varit. Vi ser ju mer extremväderhändelser till exempel. Mm. Stormar och översvämningar och långvariga elavbrott, det har ju ingenting med totalförsvaret att göra, och det har vi ändå klarat oss igenom. Mm. Vissa mindre bra, andra mer bra, alltså på mer bra sätt. Men jag tycker att vi ibland har en syn på medborgarna som att de är lite inkompetenta, och det är inte bara när det gäller det här nya totalförsvaret, utan det är samma när vi tittar på vilka vinner Nobelpris i ekonomi till exempel. Ja, det är de som förklarar att vi människor är inte vad andra då tycker är typiskt rationella varelser. Vi är lite irrationella och för bra, alltså det finns bra förklaringar till varför vi är så. Mm. Det kan man vinna Nobelpris för, vilket vi psykologer har vetat ganska länge, att vi människor har en rationalitet som är beroende på situation. Mm. Och det, för oss är inte det några nyheter. Och jag är inte bitter för att jag aldrig kommer få Nobelpriset, eller jag kanske lite. Men jag kan tycka att vi ibland idiotförklarar människor för att vi inte förstår vad de gör. Så istället för att fråga varför gör du så här, så dömer vi folk och säger ja, men de här, de tänker ju inte, de har ju ingen beredskap eller förberedelse eller förstår hur sårbar samhället är. Jo, det kanske man visst gör, men det är mer akut att se till att barnen får mat. Mm. Vi har börjat ställa klokare frågor, men jag tänker historiskt sett har vi nog inte gjort det. Vi har antagit en massa saker om en massa människor som sen visar sig inte stämma.
Spännande resonemang. Och jag tänker någonstans är det väl det att i grund och botten vill vi ju som människor känna också att vi får ta ett ansvar och har ansvar för oss själva och känna oss kompetenta och delaktiga. Så att det ligger ju verkligen i det du säger. Att hur kan vi snarare då involvera individen i att tänka kanske?
Precis, eller utnyttja det som redan finns. Här där jag bor i mitt grannskap så har vi kräftskivor varje år. Vi har flipperturneringar med våra grannar, vi har grannsamverkan, vi nattvandrar, vi föräldrar från skolan. Vi har redan nätverk där grannar hjälper varann som redan finns.
Mm.
Och det är ju ingen skillnad om vi skulle få ett elavbrott för att Fortums stora transformatorstation går ner eller om det kommer någon elak granne från öst och invaderar oss. Jag skulle ju fortfarande hjälpa mina grannar.
Mm.
Min 89-åriga granne som bor här nere. Jag skulle gå och titta hur hon har det. Så att vi har en enorm kapacitet som finns i vardagshändelser och i krigssituationer. Vi har hundratusentals människor som har överlevt i Aleppo under fruktansvärda förhållanden genom att samarbeta.
Mm.
Och jag tänker att det finns otroligt mycket bra grejer i samhället, men vi väljer att fokusera på de människor som vi kan skratta lite åt och säga kolla där, människor som bor i innerstan har minst ingen beredskap. Nej, men var ska du lagra 25 kilowatt om du bor i en etta på 2 kvadrat? Det finns ju inte plats för det. Och jag tror att ibland, så, jag vet inte var det där kommer ifrån, men vi vill någonstans känna oss bättre än alla andra. Och sitter du som myndighetsperson och känner dig bättre än medborgarna du är satta och förvaltad eller hjälpa, det är inte bra. Så jag tänker vi måste våga ställa lite kritiska frågor till våra beslutsfattare och makthavare som vi kanske inte gör.
Men jag tänker också då det här med risk och hur oroliga vi är för saker och ting. För det där kommer det ju också mätningar om emellanåt. Att hur ser svensken på dem?
Ja.
Och då säger de att vi är oroligare. Eller?
Ja, men de säger så här. Om jag frågar dig, hur pass stor tror du att sannolikheten för en terrorattack inom 5 år är? Jättestor, säger du. Är det samma som att du går runt och är orolig för det hela tiden? Nej.
Nej.
Det vi märker är att när vi har de här frågeformulären som är förkonstruerade, då har ju vi definierat 15 risker. Hur pass troligt tror du att det här är? Hur pass orolig är du för det här? Ja, då talar jag ju om för det vad jag vill ha svar på. Om jag istället säger, tala om för mig de 5 saker du är mest orolig för. Då är det inte terrorhot, det är inte klimatförändringar, det är invandring, det är sysselsättning, det kan vara extremväder, man är rädd att få vatten i sin källare. Och det betyder inte att människor går runt och är rasister eller liksom så. Men vi ser ju en våg av nationalism som sveper över Europa. Och den beror ju inte på att vi har klimatförändringar. Det beror ju på att vi faktiskt inte pratar om de saker som folk är oroliga för.
Mm.
Och det här tycker jag blir lite, det blir så dubbelt. För att som du frågar får du svar. Och det, då måste ju vi forskare våga ställa andra frågor. Och men myndighetspersoner och beslutsfattare måste ju våga förhålla sig till de svaren. Terror ligger inte som nummer 1 på svenskens priolista, men den ligger som hög om vi frågar hur pass orolig eller hur pass troligt man tror att det är att det kommer att hända.
Mm.
Och det där måste vi lära oss skilja på att vi är oroliga eller inte. Och när vi pratar om oro så, igen, vi går inte runt och är jätterädda hela tiden eller oroliga för saker och ting. För vore vi det, då skulle vi ju ändra vårt beteende.
Mm.
Men det gör vi ju inte. Vi lever ju precis som vi alltid har gjort. För att vi har kanske inte möjligheter att ändra beteende, vi har inte förmåga, vi vet inte vad vi ska göra. Ja, men då så faller det bort.
Mm.
Och det är inte så att man går runt och ignorerar saker, men om jag inte kan göra något, jag kan inte göra någonting för att påverka risken för terrorhot. För det finns faktiskt ingenting jag kan göra. Mm. Ja, varför ska jag gå och spilla tid på det då?
Mm.
Vi funkar liksom inte så, men jag tycker att det här pratet om oro, jag är så enormt trött på det. För att det leder inte till någonting konstruktivt.
Ja. Vad borde vi prata om?
Ja, men vi borde ju fråga folk om de är oroliga för invandring. Varför pratar vi inte om det?
Mm.
Nu kommer jag lite på ett sidospår här. Men jag har inte sett en enda tv-debatt där man bemöter invandringsfientliga partier i sak. Utan det är bara en massa lullull-argument och prata om egna riksdagsgrupper. Ja, men bemöt dem i sak. Visa till exempel vad invandringen bidrar med. Visa vad vi kan lära oss av andra grupper som har vuxit upp under andra omständigheter. Vi pratar Det är som att befolkningen är en skock får som vi ska leda in på någon säker hage. Och det är inte så. Det är inte så att befolkningen är folk som är helt apart från dig och mig. Utan det är vi som är befolkningen. Mm. Och jag tycker du verkar vara en vettig person. Jag vet att jag är en vettig person. Varför kan vi inte prata klarspråk? Fråga folk vad de är bekymrade för. Och backa inte försvaret.
Jag håller med. Ja. Ja, men samtal och dialog någonstans. Oftast är det vi inte gör det.
Ja, men precis. Jag kan få hur mycket pengar som helst nästan för att göra undersökningar på vad allmänheten tycker. Vad tycker allmänheten om det här? Vad tycker allmänheten om det där? Men jag får väldigt lite pengar när jag vill gå in och titta på hur beslutsfattare, hur deras riskuppfattning styr deras beteende. För jag skulle tro att en politiker har en tidshorisont på 4 år. Man vill bli omvald och det styr mycket av deras beteende. Varför pratar vi inte om det? Varför pratar vi om hur mycket vatten jag har i källan? Och vilken försäkring jag har för att stormskydda mitt hus. Det är väl ganska ointressant. För det är ju de som har makt att fatta beslut. Det är ju de vi ska studera. Mm. Så tänker jag. Jag är väldigt passionerad kring det.
Jag hör det. Ja, men underbart. Så ska man vara. Fantastiskt tycker jag i alla fall. Det är ju
jag älskar mitt jobb.
Ja, det hör vi också. Det är så det ska vara. Men jag tänker så här lite då, framåt. Vad tittar du på just nu och vad är spännande i din forskning just nu?
Jag tittar på massor med roliga saker. Just nu har vi fått finansiering från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, för att titta på makt och normer inom samverkan och ledning. Mm-hmm. För där har vi både när det gäller vilka som samverkar, vilka frågor vi tar upp, vad vi ska förbereda oss inför, vilka resurser vi lägger på förebyggande, vilka som får resurser att vara krishanterande aktörer. Vem som tar på sig ledartröjan, vem som har makt. Det där kan man analysera från ett genus- och mångfaldsperspektiv. Och det har vi faktiskt inte gjort. Det är ju oftast de här hårda, som vi kallar de tekniska avdelningarna, som får ganska mycket resurser. Det ska vara pumpar och slangar, det ska vara prylar och det ska vara sensorer. Samtidigt som vi vet att det är framförallt kvinnodominerade grupper som bär upp samhället, som ser till att barnen har en skola att gå till, som ser till att de äldre får mat, som ser till att det här sociala som håller ihop oss och som möjliggör att man kan gå ut med sina slangar och bilar och sensorer. Mm. De får väldigt få resurser och ses inte som en legitim aktör. Så det där ska vi försöka kartlägga nu under 5 år för att se, kan vi göra det bättre? Vi lägger ganska mycket pengar på tekniska system som gör att vi kan prata med varandra, till exempel. De här kommunikationssystemen och de här lägesbildscentrerna. Men vi har liksom inte tittat på vem som säger vad och till vem. Och vilken information man behöver och vad betyder det egentligen. Så vi försöker ta ett lite kritiskt grepp på det där. Mm. För att se till, kan vi öka vår förmåga och inkludera hela samhället. Och just bygga på det här som redan funkar men som inte ses som riktigt legitimt. Det som sker bakom stängda dörrar. Mm. För när killarna går ut och jobbar så är det ju någon som ser till att de har rena kläder, mat och att barnen faktiskt har någonstans att sova. Och de aktörerna får inte lika mycket uppmärksamhet eller resurser. Mm. Men det jag skulle vilja göra rent vetenskapligt, teoretiskt, det är att titta på vilka strategier vi har för att rättfärdiga vårt beteende som vi vet inte funkar. Mm. Ja, men jag gör inte det här därför att. Och sen har vi någon inre monolog där. Och den skulle jag vilja titta på.
Ja,
ja, fast lite otäckt, för då måste vi ställa frågor om oss själva. Vi kanske inte gillar svaret på.
Ja, ja, absolut. Så kan det ju absolut vara. Men jag tänker någonstans att det har ju också med förståelsen att göra att ja, men varför gjorde vi så där? Varför gjorde jag det valet när jag ställdes inför det här? Jo, men det var för att.
Precis.
Och jag tänker att då är det ju lättare.
Och då kan vi lära oss av det, hoppas
jag. Ja, exakt. Och det är väl lite det jag tänker, att ha det perspektivet, att vi ska lära av och inte döma någon.
Ja, precis. Jag tänker att vi kan vara lite schysstare, lite mer förlåtande, lite mer toleranta.
Ja.
Och just att ställa frågan, varför? Hur tänkte du nu? Det är sådana här jag brukar ställa till mina barn. Hur tänkte du nu?
Ja.
Och liksom inte gå in och hur kunde du göra så här? Varför gjorde du så dumt? Utan verkligen bara, ja, men förklara hur du tänkte. Så får jag se hur din logik mappar med min logik.
Ja.
Så kanske det är någon liten del som överlappar där som vi kan bygga vidare på.
Ja, men eller hur, att intentionen någonstans är god. Ja. Jag ville nå ett mål och jag vill göra det på ett bra sätt, men tillvägagångssättet kanske
precis,
inte är så bra.
Nej, men precis, och då kanske vi den där vi ser att vi möts, där vi har samma mål fast med olika verktyg för att komma dit, och du kanske tar en genväg medan jag går en väldigt lång och krånglig väg. Där kanske vi kan lära, vare sig det är olika organisationer med olika ansvarsområden, vare sig det är om det är individer som ska fungera i grupp. Jag tänker vi kanske kan Jag tycker vi ofta tvingar in folk i beslutssystem och liksom tekniska strukturer och checklistor och allt vad det nu kan vara för att tvinga folk att bete sig på ett sätt som de inte riktigt vill. Och det funkar ju nästan aldrig. Det vet ju alla människor som har försökt följa en diet. Det är som, det här var inte gott, jag äter inte det. Alltså, vi är ju inte dumma. Jag förstår inte varför vi försöker liksom gång på gång att knöla in folk i utrymmen där de inte passar. Jag tänker, jag har inga svar, men jag tänker att det kanske finns, ja, inte bara jag, det finns säkert någon som är klokare än jag som kan ställa frågor kring det där på ett intelligent sätt, så att vi kommer bort från det här att vi ska likforma saker och ting, att människan ska anpassa sig till tekniska system istället för att anpassa systemen efter oss.
Ja, men visst. Vi är ju individer.
Eller hur? Ja.
Den startar
vi. Men det är ändå ganska lika. Ja. Du först, jag hakar på.
Ja, men tillsammans tänker jag att vi kan nå nya,
ja,
och så blir det, får du rädda världen till slut, tänker jag.
Ja, men jag tänker det, för det måste ju ändå vara det som är målet. Ja, att vi kan lämna den här jorden och tänka att vi inte lämnar över något hemskt till våra barn, utan att vi faktiskt har försökt göra den lite bättre.
Ja.
Eller åtminstone komma på vad fasiken det är som vi gör så jäkla dåligt och försöka rätta till det, för att så här kan vi ju inte fortsätta.
Precis. Ja, men fantastiskt, Misse. Du, tack så jättemycket att vi fick ta dig tid och prata med dig.
Ja, det var så lite. Ja, men tack för att jag fick ventilera.
Ja, men det var fantastiskt.
Ja, vi är ju alltså inte så rationella som vi kanske vill tro att vi är. Men det är ju inte heller så konstigt. Att gå runt och vara rädd eller orolig hela tiden är ju inte konstruktivt. Men frågan kvarstår ju då hur vi på bästa sätt skapar lärdomar efter en kris för att kunna handla bättre nästa gång. Och jag tar med mig Misses råd att ställa frågan, hur tänkte du nu? För att just försöka lära mig den andra personens logik. Ja, lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet hittar du som vanligt på lottapodden.se. Lottapodden vill också tipsa om mötesplats samhällssäkerhet som genomförs 28 och 29 november på Kistamässan norr om Stockholm. Drygt 40 seminarier anordnas under dagarna för dig som är intresserad av samhällets säkerhet och krisberedskap. Och ett av dem handlar om individens förmåga att hantera kriser och där medverkar Misse Wester. Och Lotta Podden är stolt ambassadör för mötesplatsen och hoppas att vi ses där. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, gå då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor den 16 november. Och då möter du Malin Dreifald som tidigare jobbade på Länsstyrelsen i Västmanland med ansvar för krisberedskaps- och civilförsvarsfrågor. Och vi samtalar om hur vi kan göra verklighet av civilförsvaret. Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast eller Podbean. Om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!